Vi rör oss mot rekordnivåer på många håll. Stockholmsbörsen, Nasdaq, Bitcoin. Ja, listan kan göras lång. Du, vad mer ska vi prata om idag, Kalle?
Ja, men vi ska prata om den väldigt starka börsen nu som vi ser brett. Men det blir också en hel del bolagsrelaterat. Det blir Embracer, det blir SAS, det blir lite meme stocks. Kommer du ihåg dem?
Ja, men det gör jag. Spännande.
Ja, de ska vi prata om. Och även små versus stora bolag ska vi kolla in läget lite grann. Så det och mycket annat skoj blir det.
Tar vi och kör igång. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 5 mars så att ni har koll på vad vi vet. Vi har fått in en trade från Eka Lundin som ju är proffs och gör det här på heltid. Den här veckan tittar han på spelbolaget Betsson. Du gillar ju fotboll mycket. Brukar du tippa någonting?
Nej, men inte så mycket faktiskt.
Nej, jag tänkte om du kanske kunde bidra till den här rörelsen som äcklar och väntar på då.
Nej, tyvärr. Jag är varken intresserad eller har speciellt. Jag är inte så kapitalstark, tror jag, att jag kan flytta på den här aktien.
Är det det? Är det
jag tror inte det. Jag tror inte
Ja, men vi tittar på vad det är Eka vill göra då. Ska vi plocka upp grafen här på en gång? Kanske?
Ja, men precis. Och då kan vi se lite grann att han menar på att aktien har gått ganska svagt nu på slutet. Bröt ju 200 dagar förut, vilket ju ändå är en negativ liksom, trendindikation. Men att man då kanske kan bottenfiska den här kring 100 kronor. Heltal, kan man prata om det irrationellt eller inte, att man kan hitta någonting där, hitta stöd i det, men aktiekursen har i alla fall vänt upp den några gånger tidigare och då menar han på att risk-reward kan vara ganska attraktivt.
Ja, men precis, och det är ju just det här området där den har vänt några gånger förut.
Som ja, exakt. Ja,
och han tror ju det att den kan röra sig upp mot 200 dagars glidande medelvärde där, som väl är runt 114 kronor, va?
Ja, exakt.
Sen kan vi säga det att han vill ju också ha en tight stop loss här strax under där vi befinner oss idag på 101,50 ungefär, om den skulle vika ner igen.
Yes.
Vi såg hur Stockholmsbörsen tog sig upp på en ny rekordnivå. Det är glada miner och riskviljan är verkligen hög. Du, Kalle, ta oss igenom hur det ser ut där ute.
Ja, nej, men det är ju verkligen väldigt optimistiskt där ute. Vi kan väl slänga upp en graf på en gång med rubriken Too Many Bulls on the Dance Floor. Jag vet inte, kommer ihåg. Det är en annan titel på en låt som heter Too Many...
Nej, det är en referens jag inte har. Men i och med att du censurerar ordet där så vet jag inte om jag vill veta.
Flight of the Conchords heter de.
Okej, okay, ja, jag ska kolla upp.
Nog om det. Börsoptimismen är på topp och då kan man då mäta det här. I USA görs olika undersökningar där man mäter då många som är bull versus de som är lite mer pessimistiska. Optimistiska framtidstron då, 6 månader framåt, då kan vi se att optimismen är på väldigt höga nivåer, inte extremnivåer men alltjämt på väldigt höga nivåer. CNN har en så här klassisk fear and greed indikator där man mäter, sätter ihop liksom 7 olika indikatorer till en. Den indikerar extrem girighet och det säger väl någonting om börsklimatet just nu, och vi är krypto på all time high, Stockholmsbörsen på all time high, Nasdaq slår ny all time high hela tiden.
Tokyobörsen också.
Tokyobörsen.
På alla håll.
Ja, men verkligen. Så att det är verkligen väldigt optimistiskt där ute och det är liksom, ja, den här positiva bilden, räntetoppen är nådd, inflationen faller, ekonomin verkar rätt stark. Det är klart att det är lätt att bli optimistisk och vinstförväntningarna tickar upp hela tiden från analytikerhåll och det är också positivt. Så det är ju nästan så, ska man bli negativ bara för att nästan alla är positiva nu. Om man tittar exponering hos förvaltare eller hos retail för den delen så är det ju väldigt mycket aktier just nu. Det är väldigt hett. Jag såg inflödet till techfonder 2024 är redan större än vad man varit om man tittar tillbaka 10 år då, för varje enskilt år. Så de är redan större 2024 än vad de varit alla andra tidigare år.
Men det är ju en skön story att bara gunga med i det här.
Absolut.
Det går mot mjuklandning. Ja. Det går bra. Det är kul att det går bra på så många olika håll. Men då blir ju fallhöjden lite högre också. Måste man ha med sig.
Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Men vi pratade också om the trend is your friend förra veckan. Så att, ja, vi får se. Men nästa graf bara för att visa lite grann. Jag zoomade ut lite här på OMXS30 som då satte all time high här i fredags. Och bara för att se lite grann rörelsen från då senaste toppen, vilket sattes då årsskiftet 2021-2022. Och så var vi då ner 27%, vände ju då upp kraftigt den hösten då, för att sen falla tillbaka igen under föregående höst för att sen studsa upp ordentligt. Det har varit en spännande resa som sagt. Och visst, så här, den som hade varit lite aktiv här hade ju kunnat tjäna väldigt mycket pengar medan man hade varit plus minus noll. Absolut, det här är inte utdelningsjusterat, men i alla fall.
Så är det ju. Mm. Och också på samma tema när det kommer till hög riskvilja. Bitcoin har ju gått väldigt starkt här den senaste tiden och har passerat den här nivån på $60,000. Ja. Så att även där närmar vi oss all time high.
Ja, men exakt. Och vi pratade ju Bitcoin, om det var för 2 veckor sedan eller var förra veckan, ganska mycket vad som ligger bakom den här uppgången. Men om vi tittar på den kursgrafen och ur tekniskt perspektiv så kan man ju säga att det ser ju väldigt, väldigt starkt ut. Man närmar sig all time high och liksom, skillnaden var 200 dagar, så det är en klassisk trendindikator. Det är den gröna linjen. Och då ser man ju att gapet här emellan, det är ju väldigt stort. Och samtidigt om man tittar på RSI som visar på om någonting är överköpt eller översålt, så är det ju på väldigt höga nivåer. Jag har knappt sett sådana historiskt. Så att, så här, de flesta har ju köpt på sig nu, om man nu ska försöka hitta någonting negativt. Då. Men, eller vad som kan tala för att uppgången kanske är begränsad härifrån, är ju att optimismen är på topp. Väldigt många har köpt på sig. Och det är väldigt optimistiskt helt enkelt. Så att, vi får se hur länge det här kan hålla i sig.
Ja, och vi pratade tidigare om lite vad som har drivit den här uppgången. Och jag tror att den var på $50,000 senast vi pratade Bitcoin. Så det går ju väldigt snabbt
i
både hockey och krypto.
Jaha, och även om och börsen som också är på all time high, då ser vi också höga RSI-tal. Och det tycker jag man ska komma ihåg. Att det är en bra indikator kanske för att hitta en toppkänning på kort sikt.
Vad är ett högt RSI-tal?
Men man brukar ha mellan över 70-nivån, då klassas det som överköpt. Då är det under 30, då är det översålt. Men det finns inget rätt eller fel tycker jag, vad som är positivt eller inte. Men just när det är så här hög, ja, men då kanske liksom, uppsidan är begränsat på kort sikt. Men om man tittar tillbaka och statistik, så behöver det inte vara negativt med ett högt RSI-tal för den liksom, fortsatta utvecklingen 1, 2, 3 år framåt. Så att man ska inte lägga allt för stor vikt vid det, men skulle kunna vara läge för lite vinsthemtagning där.
Absolut. Och sen har vi ju den här rusningen i SAS.
Ja, vad händer? Vad
upp
händer
flera 100% på en vecka.
Ja.
Vi vet sedan tidigare att SAS ska avnoteras från börsen. Aktierna borde bli värdelösa.
Ja.
Vad i hela friden är det som händer? Det är otacksamt att behöva svara på det här, men försök.
Ja, nej, men det... Antingen är det någon som vet något som inte vi vet. Eller så... Alltså jag vet inte om man kanske, finns det någon som hoppas på att det inte ska bli en avnotering, eller ska aktieägarna kanske få någonting på något sätt? Jag vet inte, eller är det bara en klassisk pump and dump? Det är någon som trycker upp den här aktiekursen, likviditet föder likviditet. Det är många småsparare som sitter i den här, många som har stora förluster. Jag vet inte om det kan leda till att man hoppar på det här tåget lite grann.
Det är nog ganska lätt att man bara ser den här rörelsen om man tänker så här, jag hoppar på, det föder ny likviditet, rörelsen fortsätter.
Ja, men det blir lite grann, man ser dagens vinnare och så ser man SAS det 3 dagar, upp 100%, upp 70%, upp 60%, och så hoppar man på det här. Och vi kan ju se i kursgrafen då att det här är ju bara några dagar, det här är en 10-dagars graf tror jag, då ser man, den är alltså upp 600% drygt på bara 3 handelsdagar. Nu ska väl tilläggas att här uppe, det var nog inte jättemånga avslut som gjordes där uppe, men allt jämt så gjordes det, och det är upp 600% för att sen då ha halverats på 3 dagar ytterligare. Så att, jag menar, det är ju extrema svängningar och det känns ju lite aningen risky, va?
Här att tycker jag att vi ska sträcka upp ett varningens finger.
Ja, det kanske
ändå
är på sin plats.
Som man brukar säga, att man ska dansa nära utgången. Här ska du dansa väldigt nära utgången för att hinna ut,
exakt,
om du hoppar på det här.
Apropå too many bulls on the dance.
Sen var det ju en liknande rörelse nu häromdagen, bara i Viaplay.
Exakt.
Vet man inte riktigt heller.
Nej, det blir ju svårt, exakt. Så att, just de här öresaxerna också, det blir extra stora rörelser. Det kan vara lite svårt ibland att förstå exakt vad som ligger bakom. Och ofta så är det irrationellt och man kanske ska vara lite försiktig faktiskt.
Så är det. Och du, eftersom vi pratade om Embracer också här veckan, och lite mer specifikt hur man ska råda bot på det här stora skuldberget man har.
Just det.
Vi spekulerade ju en del i om man skulle sälja av en del kanske bolag man äger och sådär. Och nu har det kommit uppgifter om att det verkar vara på gång. Det sägs att man ska sälja av en ganska stor spelstudio som heter Saber Interactive.
Mm.
Det sägs att man ska få $500 miljoner för den här. Man köpte den 2020 för $525 miljoner i den här stora glädjeyran där Vingefors åkte runt med privatjättet och köpte allt han kunde.
Ja, ja.
Men du, i mina öron och den här marknaden så låter ju det som ganska bra betalt. ändå.
Ja, absolut. Och det var väl också det marknaden tog fasta på, tror jag, eftersom aktien steg över 10% på den nyheten. Om jag inte missminner mig. Ja, men 10%. Ja.
Sen var det väl ner lika mycket ungefär.
Ja, men det var ju det som kanske var lite intressant. Då, att först blir det någon typ av lättnad i aktien. Den är ju hårt nedtryckt. Men så kommer den här nyheten och marknaden känner lite grann, okej, skönt, man faktiskt gör någonting för att få bukt med det här stora skuldberget. Men den här diskussionen som vi har varit inne på, vad ska man offra i form av framtida tillväxt för att få ner skuldsättningen? Jag vet inte om det är det som föranleder att aktien faktiskt nu är tillbaka på samma nivå som den var innan den här rusningen, eller om det kan vara så att det kan säkert vara många också som känner att jag tar hem lite vinst nu, den stack 10% på en dag, kanske ska liksom låsa in lite vinst efter en tuff resa som det ändå har varit. Så att, även här lite jojo upp och ner.
Ja, men verkligen. Och vi ska också tillägga det att uppgifterna och den här summan, det är inte något som är bekräftat än. Man vet ju inte om det faktiskt är i slutändan $500 miljoner som landar netto kontant på Embracers bord. Det är också då ju att se.
Nej, för det är ju inte bekräftade uppgifter från Embracers håll, utan det är ju,
ryktesvägen.
Jag ska inte säga att det är skvaller, men ja, exakt. Vi får väl se hur mycket vikt vi ska lägga vid det där. Små versus stora bolag.
Ja, ska man sammanfatta hela den här situationen så är det ju i mångt och mycket ett storbolagsrally. Småbolagen har ju inte riktigt hållit samma tempo upp här, så där kanske finns lite mer att hämta. Och där har ju du gjort en jämförelse, eller hur?
Ja, men det är intressant. Vi har ju pratat om det mycket här i Börssnack, och vi vet att småbolag generellt har gått mycket sämre än stora bolag över de senaste åren. Man brukar ju lyfta fram såna här bra, fina attribut med storbolag. Starka marknadspositioner, starka finanser, höga marginaler. Medan småbolag då kanske tvärtom då. De kan erbjuda högre tillväxt, kanske en bra marknad, men oftast högre skuldsättning, svajiga marginaler och inte en beprövad affärsmodell på det sättet generellt. Och nu ser vi då också på den här grafen att värderingen små versus stora bolag är liksom på rekordnivåer ur ett historiskt perspektiv. Alltså sällan så har småbolag värderat så här lågt relativt stora bolag. Och jag läste även att småbolag handlas en ganska bra bit under historiska snitt vad gäller då värderingen. Så att, det kan ju vara lite intressant. Och vi har ju pratat förut om att kanske kan det här då med räntesänkningar, bättre ekonomiskt klimat, högre riskaptit, det borde ju kanske göra att man letar sig in i småbolag i större utsträckning nu.
Ja, om man väntar på den där revanschen.
Ja, så. Exakt. Och nu ska man inte säga att de har gått jättedåligt. Men vi har en graf, så ser vi ändå, det här är en kort graf bara, där vi ser att det är trots allt large cap som då är den blåa kursen här som fortsätter att gå betydligt bättre än både jag tog small cap och även first north. Så ser man att det är fortsatt skillnad. Så även om vi är så himla optimistiska här och vi pratar om all time high lite överallt, så är det ju återigen de stora bolagen som driver det här. I OMXS30, bank och verkstad går fortsatt jättestarkt. Så att det är ändå, det har inte riktigt vaknat till liv där i småbolagen. Och vi läser ju ändå nyhetsflödet om det är jobbiga emissioner, det är lite konkurs. Kurser. Det känns ju som att vi ska inte blåsa faran över än.
Nej, och vi kommer väl prata lite mer om konkurser sen, till exempel.
Ja, men exakt.
Det är ju någonting många drabbas av just nu.
Ja, men precis. Så att, det kanske inte är så konstigt då. Men man vill ju ändå vara med kanske när det här vänder. Jag zoomade ut den här grafen lite mer också, bara för att visa då. Large cap är då blåa linjen, small cap röda och first north den ljusblåa. Bara för att sätta det i lite perspektiv. Hur man har levererat under de senaste åren, det är ju en rätt stor skillnad.
Ja, det där gapet bara växer och växer, ser ut som. Vi får väl se om det täpps igen lite grann om småbolagen börjar gå. Och det beror ju på väldigt mycket makrodata och vad som händer i ekonomin i övrigt.
Ja. Sen ska man verkligen komma ihåg, det är viktigt att påpeka att det är såklart skillnad på bolag och bolag här.
Oh, ja.
Nu pratar vi väldigt breda penseldrag, men alltjämt.
Ja.
Vad har vi nästa då? Jo, den här är kul.
Ja, det där är en väldigt kul graf.
Ja, det är det.
Berätta, vad visar den?
Zoom.
Ja.
Videosamtal har haft några sedan pandemin.
Stor pandemivinnare var det verkligen.
Ja men verkligen. Alltså man trodde att det enda vi kommer göra är att köra videosamtal. Och det intressanta är att det har vi väl egentligen gjort också. Skiftet har ju ändå hållit i sig relativt väl. Men aktiemarknaden tenderar ju att extrapolera siffror och kanske värderar någonting väldigt mycket högre än vad det skulle vara värderat till. Man kan inte infria de här högt ställda förväntningarna. Kan vara svårt att tjäna de pengar som man hoppades på. Och då tyckte jag den här grafen var lite kul. När man tar då en fossil i sammanhanget, kanske man kan kalla det för.
Ja, men det är ju drivmedel.
Ja, men oljebolaget ExxonMobil.
Och det är ju väldigt talande när de här korsar varandra.
Ja, men det var kurvorna. Det som var
lite kul. Att se när vi börjar få vittring på att vi är så här, nu är vi på väg ur pandemin.
Ja, men verkligen, det går ju verkligen att ringa in. Det går ju att tre rutor här. Ja. Det här är innan pandemin och sen fick vi pandemi. Då stod ju världen stilla. Så att efterfrågan på, alltså oljepriset var ju, jag vet inte hur lågt det var, om det till och med var på minus en kort period.
Det var väl det, man fick betalt för att förvara oljan.
Exakt. Men det var ju väldigt speciellt. Men i takt då med att världen öppnade upp och sådär, men också skulle jag säga att marknaden uppskattar mer, som vi har varit inne på förut, stabila kassaflöden, sunda finanser och så liksom, kanske låga värderingar. Allt sånt blev viktigare i takt med att räntan gick från 0 till 4-5%. Och då har vi den här sista fasen då. Mm. Så att det var lite intressant hur, liksom, hur teman svänger, hur marknaden ser på olika saker. Och hur snabbt det kan gå från eufori till total pannkaka.
Ja, men verkligen. Det där är värt att påminna sig om ibland. Mm. När man ser såna här nya trender. Men du, vi har ju konstaterat redan att det råder väldigt god stämning på många håll där ute. Skulle du säga att det finns stöd för det här i ekonomin om vi tittar på det som stort?
Ja, men det är väl det marknaden har snappat upp lite grann. Att vi, absolut framförallt i USA, där vi ser fortsatt starka arbetsmarknadssiffror. Vi ser liksom överlag att det går faktiskt bättre än vad man kanske hade väntat sig då efter alla de här räntehöjningarna, och recessionsoron har väl försvunnit i princip mer eller mindre skulle jag säga. Men det är också intressant, och någonting som man pratar mycket om är så här framåtblickande tal, inköpschefsindex pratar man mycket om.
Just det.
Och det tror jag vi har pratat ganska mycket om här också i Börssnack. Och det som är intressant är ju att de har ju faktiskt vänt upp nu. Och det ses ju som en indikator på att ekonomin kommer gå bättre. Det brukar vara en ledande indikator för bolagens vinster. Och för den sektor som kanske tajtast hänger ihop med det här. Ja, dels småbolag, men verkstadssektorn.
Ja, men visa på grafen där. Vad är det vi ser?
Ja, men och då ser vi ju, är den grön eller blå? Eller någonstans här mitt emellan?
Är du lite färgblind?
Jag kanske är det.
Ja, det kanske det är. Ja. Turkos.
Turkos. Okej, vi säger att den är mörk turkos. Det är i alla fall svensk verkstadssektor. Och då ser vi ju liksom hur den började ju gå för ganska länge sedan, så har ju den gått fantastiskt starkt. Och det är ju som att börsen springer före den ekonomiska utvecklingen. Man brukar säga kanske att börsen leder ekonomin ibland. Och nu ser vi ju att de här inköpscheferna har vänt upp på slutet de senaste månaderna. Och då har ju det gett ännu mer stöd till verkstad. Men att verkstad var före på pucken kan man väl säga. Och man kanske förutsåg då att det kommer vända upp, eller marknaden hoppades eller prisade in det i alla fall. Och än så länge får man väl ge dem rätt. Sen om det här gapet ska vara så stort eller inte låter vi osagt. För vi ser ju ut historiskt perspektiv så är det ju ganska stor spread mellan de här, och svensk verkstad har ju gått fantastiskt och värderingarna är höga på sina håll.
Sen går det väl inte att bortse från att vi fortfarande har en lite för hög inflation fortfarande, va?
Absolut. Nej, men den bilden finns ju kvar och ändå oroar någonstans. Nu har ju inte marknaden valt att oroa sig så mycket för det, tycker jag. Men det är klart att vi får arbetsmarknadssiffror från USA på fredag, ska
just
sägas.
Det, de blir viktiga att hålla koll på
för att få en indikation på, fortsätter den här nedåtgående trenden för inflationen? Hur mycket kommer det ner? Hur snabbt kommer det ner? Och vad innebär det vad gäller förväntningar på vad Fed ska hitta på?
Oavsett vad de siffrorna visar så är det väl väldigt få som tror på en första sänkning redan i maj, va?
Ja, men exakt. Från att, jag tror det var 50 eller var det till och med 70% som trodde på det i mars. Och sen så blev det ingenting i mars. Eller man i alla fall räknar bort det. Och sen så maj, nu, det är inte speciellt hög sannolikhet för det. Så att nu börjar man titta, jag tror 25% sannolikhet för i maj. Och nu tittar de flesta i juni. Men om man då ska försöka hitta någon typ av liksom indikation på att inflationen kanske kommer vända upp, så kan man titta på hur bolag, hur de liksom planerar för att sätta priser på sina varor och tjänster framöver. Vi fick sådana siffror från Sverige förra veckan, men också från USA. Och då har jag en graf på det, där man tittar på amerikanska småbolag. Och då kan vi se då den här röda grafen, ganska intressant, hur försäljningspriserna ändå har kommit ner. Och det här är då i liksom procentuell andel som har stigit. Alltså varor som har stigit. Ja. Så att man bara förstår vad man tittar på. Då. Så den trenden har ju fortsatt att komma ner. Medan nu ser vi att planerade prisökningar faktiskt har kommit upp här igen.
Just det.
Kanske ett embryo till lite högre priser. Jag såg i nyhetsflödet att svenska matvarupriser har fortsatt stiga mer än väntat. Så att det kanske talar för att det tickar upp lite grann. Och det är kanske en kombo av, jag vet inte, högre priser på vissa insatsvaror, men också kanske att efterfrågan har kommit tillbaka lite grann. För att det är ju svårt att höja priser om efterfrågan är svag. Men om den blir lite starkare igen så kanske man vågar höja lite igen. Så att det är värt att hålla lite koll på.
Ja, men vi har ju haft det tufft privatekonomiskt nu ett tag. Ja. De flesta av oss i alla fall. Men även bolagen har ju tufft i det här läget. Och det sker ju många konkurser nu.
Ja, men det gör det verkligen. Och i Sverige så är alltså konkurstrenden, den är ju inte speciellt munter. Och nej, jag såg nu att i februari så var det den värsta månaden på väldigt länge. Det var en ganska stor ökning jämfört med februari för ett år sedan. Och konkurserna i framförallt och restaurang och i bygg var det som var påtagligt i de här siffrorna. Och då kan man ju fråga sig lite grann vad som ska hända med svensk ekonomi och just med svensk arbetslöshet då, som jag har en graf på, där man bara kan se, ska den fortsätta ticka upp nu under våren, under sommaren, vad händer där och när ska det i sin tur eventuellt spilla över lite grann på den breda ekonomin? Det är väl det som är lite svårt att säga om just nu.
Ja, men verkligen.
För snart kommer ändå räntesänkningar, hoppas vi, och så blir ekonomin bättre och så blir det inte värre än så här. Men läget är alltjämt tufft där ute hos många bolag.
Ja, vi får hoppas att det planar ut på något bra sätt.
Ja, verkligen.
Men du, nu ska vi hoppa vidare till en sista liten kul grej.
Ja, det är favoritgrafen idag.
Ja, vi ska göra en återblick på de så kallade meme-aktierna.
Ja, exakt.
Dels för att biografkedjan AMC har rapporterat, men framförallt för att det är kul att blicka tillbaka på det här fenomenet, ja, som ju var väldigt stort för några år sedan. För den som inte var med eller inte kommer ihåg, så var det ju helt enkelt så att ett stort kollektiv av småsparare gick ihop i en slags aktiviströrelse, kan man nästan säga, för att trycka dit blankarfirmorna som har tippat på nedgång i ett par stycken bolag.
Just det.
Och i centrum stod ju nyssnämnda AMC, men också GameStop, som ju gör, ja, de säljer tv- och dataspel, mycket fysisk distribution, ja, vilket inte kändes rätt i tiden kanske.
Nej.
Men då gick man ihop och så handlade man upp de här. Och ska vi ta och titta på grafen, vilka rörelser det blev då och var de står idag?
Ja, ja, men det är ju faktiskt väldigt kul, och det här blev ju ett fenomen som spreds även till Sverige. Svenska småsparare kastade sig in i de här aktierna och svenska nätmäklare gnuggade händerna med alla extra valuta pengar som tickade in där. Men det var ju väldigt, väldigt hett. Det var framförallt unga män, 18-25, som var största köpare.
Oväntat.
Surprise. Ja, exakt. Men ja, exakt, bara för att då se, nu ser vi inte i procent, men man ser ju på grafen hur extremt det ändå var hela vägen upp när det blev så här hett. Och sen så har det egentligen varit pyspunka, och det har varit svårt att gå emot den fundamentala trenden. Att det de gör faktiskt inte går så bra. AMC har brottats med höga skuldberg etc. Och man har fått gjort olika, liksom, olika initiativ för att försöka få ner den här skuldsättningen. Det har varit kostsamt. Och aktiekursen har ju gått uselt.
Ja.
Och så kom de med rapport. Då,
och den var väl inte jättespännande egentligen. Aktien var väl ner och... En stor del av omsättningen stod Taylor Swifts och Beyoncés filmer för. Var det något du sprang ut och såg?
Nej, tyvärr.
Nej,
det missade jag.
Men de kostade också väldigt mycket att distribuera. De är ju inte gratis, de där personerna. Nej. Ens du har råd att ta in dem på ett gig när du fyller år. Så dyra är de.
Nej, jag var ju inte så kapitalstark. Nej,
just det, det har redan sagt.
Ja.
Men du, bara om man ska sammanfatta det här också. Ja. Extrema rörelser. Och det är väl inte helt klarlagt om det här ska räknas som marknadsmanipulation. Det kan ju vara brottsligt. Man framkallar ju en väldigt onaturlig rörelse.
Ja, du menar när man sitter på aktieforum, Reddit det här fallet.
Ja, men jag tänker det, att man pumpar upp de här.
Ja, ja.
Och det är väl inte helt klarlagt hur man skulle kunna driva en sån process heller mot potentiellt tiotusentals människor.
Nej.
Men jag tycker det är någonting man ska ha med sig när man pratar om det här. Att det är ju inte riktigt okej.
Nej, och någonstans när vi befann oss på den här toppen så kändes det ju som att det var svårt att se att det skulle vara hållbart. Det blir lite grann som den här SAS-grejen som vi har tittat på senaste veckan. Att det är ju lätt hänt att man kastar sig på någonting för sent. Och så sitter man där med Svarte Petter.
Och du, med det sagt, på tal om Svarte Petter, risk.
Ja, en riskvarning är väl på sin plats, eller hur?
Jag tycker det.
Du tycker det, det tycker jag
tycker
också.
Det.
Så att ja, allting som har sagts i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat.
Ja,
ja, och all trading är fredag med risk, det var det jag skulle säga.
Med det ska vi väl tacka alla tittarna för den här veckan.
Ja, det ska vi.
Vi är väldigt glada att ni är med oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Stort tack.